Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Då har jag den äran att hälsa er alla hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 110. Jag heter Ingrid Karlqvist och där som alltid min kära vän och kollega Maria Selander. Hur har du det idag?
Jag har det ganska bra faktiskt. Det är en trevlig, solig, fin, mysig fredag här i Trelleborg. Hur har ni det i Nordvästskåne?
Jo, veckan börjar ju med fantastiskt väder här. Det var ju rena sommarvärmen. Nu har det svalnat av lite, men det är fint väder.
Alltså hösten är faktiskt ganska mysig kan jag tycka någonstans. Det är, sommaren är ju underbar på alla sätt, men hösten har faktiskt sin charm också. Det här krispiga, klara luften och att man behöver inte vara riktigt så äppelkäck kanske som man måste vara på sommaren. Man kan liksom sitta under en filt och sådär.
Ja men absolut, och jag gillar ju det här när man kan börja tända stearinljus igen och om man vaknar som jag oftast väldigt tidigt på morgonen så är det ju liksom ingen, det är inte lönt när det är strålande sol ute och tända stearinljus, men nu gör det faktiskt.
Det ska vi göra, tända många ljus för Sverige.
Ja, absolut. Ja, idag heter programmet Morgan tappar greppet. Det är en spaning vi har. Det är nog inte så att han tappar greppet om sina egna, men han tappar greppet på andra sätt och han verkar som om han börjar nästan inse det.
Och Morgan är ju då, ja det ser ni ju på Daniels fina bilder, det är ju allas vår Mogge, Morgan Johansson vi talar om, den vedervärdige från Höganäs som Ingrid då brukar kalla honom, och det tror jag han tycker är jätteroligt.
Ja, säkert. Ja, visst. Sen ska vi också konstatera att lika barn leka bäst. Vi har hittat en mycket intressant artikel om Fnordspotting. Och så har vi en spaning till att SD kanske börjar röra sig mot Swexit igen.
Det vore ju en gudig behaglig sak i sådana fall. Vi kommer att se ett litet klipp med Nalle Lundgren bland annat lite senare.
Men vi har några platina sponsorer. Vi har Anonym R. Tack så hemskt mycket för din gåva. Erik skriver gåva. Margit skriver ny givare. Ni är bäst, en slant till kommande rättegång. Tack, tack Margit. Ja. Alf skriver kort och gott respekt. Ingrid skriver tack för en bra podd. Och så har vi fått en jättefin slant av Pia H som skriver det är alltid spännande att lyssna på er. Och till sist David H. Han skrev först så här, allt gott till er. Sen kom det en slant till och då skrev han, nej fasen 200 räcker inte. Här kommer ytterligare 300 till två valkyrier som beskyddar moder Svea.
Härligt, härligt, och ett fint namn har du också David, det heter min son också. Och jag vill som vanligt slå ett slag för månadsgiveriet. Jag blir så jäkla rörd på varenda månadsgivarbidrag som kommer in. Ni är ett härligt gäng nu. Men ni får hemskt gärna bli fler och det blir ni ju med fördel på donorboxen på ingridochmaria.se där ni även hittar Swish och bankgiro för att stötta vårt Sverigebildande opinions... Sverigebildande? Nej. Sverigeräddande opinionsbildande arbete.
Nu fick jag till det.
Nu blev det rätt.
Nu, veckans tråkiga nyhet är att nu har vi blivit avstängda från YouTube igen, eller rättare sagt kanalen Hopp för Sverige som ju lägger ut våra program och där vi nu i ett par månaders tid har kunnat direkt chatta med lyssnarna när vi kör premiär då. för det mesta klockan 18 på måndagar och fredagar. Men nu har ju den kanalen fått ögonen på sig. Så nu sitter de här vänsterextremisterna och letar efter gamla poddar där det eventuellt kan ha sagts något som går emot YouTubes hatregler, som ju ingen vet vad de består av. Och det programmet som gjorde att vi stängdes av igen 2 veckor, det var det som hade rubriken Kära Julia, som var en hyllning till Julia Caesar bland annat. Mm. Och hon är väl i sig ett hatbrott att nämna, antar jag.
Ja, nej, det var det att vi hade en liten diskussion tydligen om religionen, ideologin som börjar på i, som vi ofta pratar om då, nej, islam. Och grejen är ju att man får nog knappast nästan ens nämna det utan att det anses vara hatbrott. Och jag minns inte nu exakt vad diskussionen handlade om den gången, men vi hade något islaminslag i det avsnittet
ja, det
också.
Har vi ju för det mesta.
Och nu precis innan vi började idag så fick jag ett mejl från personen som driver kanalen Hopp för Sverige att de har tagit bort ett avsnitt till men inte gett oss en tredje strike ännu. Och han har ju då rensat hej vilt bland alla avsnitten, så att det ligger väl, han skriver att nu är i princip alla videor borttagna. Det är ett försök att rädda då kanalen, men det är inte säkert att det räcker, utan det finns en stor risk att kanalen Hopp för Sverige kommer att stängas av permanent. Och då vet ni ju, ni som ser detta har ju hittat oss via hemsidan ingridmaria.se och vår egen plattform nontube.se. Och det är det allra säkraste kortet om man vill fortsätta titta på oss, för den plattformen kan ingen komma åt, det är vår egen.
Så är det. Men däremot så är ju YouTube fantastiskt på det sättet att man kan direkt chatta med tittarna. Och dessutom så är det ett väldigt bra sätt att hitta nya tittare eftersom det kommer upp förslag. Alltså NonTube går inte att jämföra. Och inget av de andra heller. BitChute och allt vad de heter. Så att på något sätt så önskar jag att vi ändå kan vara kvar. Och det är ju så att de allra flesta ser ju det senaste programmet. Så att vi tänker så att om vi bara låter ett eller två ligga och så tar vi bort efterhand. Men är det någon bland er som har en kanal som där ni vill lägga upp våra program, så får ni gärna höra av er till oss. För att jag tror att det är sättet att bara hålla på med nya kanaler. Kom ihåg vad Aftonbladet gjorde när de startade någon gång runt 1700-1800-talet, där skarven där. De blev förbjudna gång på gång av de då hårda myndigheterna, och då skapade de nya Aftonbladet och nyare Aftonbladet och bara fortsätter. Och det är så man måste göra. Vi ska inte låta systemet vinna. Vi har rätt till yttrandefrihet.
Jaja, vi ger oss aldrig, men kom ihåg nu då att nu är det extra viktigt att ni hjälper oss att sprida programmet på sociala medier. Nu när vi inte har, alltså nu så har vi nått i bästa fall kanske 10, 11, 12, 13 000 på YouTube, och de siffrorna kommer vi aldrig upp i på vår egen kanal. Det finns inte en möjlighet alltså, så att, men att ni kanske kan hjälpa oss ändå med spridning så att lite nya människor kan sippra in. YouTube är ju så himla bra på så vis att man kommer upp som förslag, och det är ju helt automatiska mekanismer beroende på vad folk har sökt på. Så de personerna som har tittat mycket på politiska inslag och så vidare, de kan få upp oss som förslag i sitt flöde, och det är så man får nya tittare. Så nu måste vi hjälpas åt och rent mekaniskt så att säga försöka sprida programmet så mycket det går.
Ja, och så vill jag bara puffa för en intervju jag gjorde med Vlad Tepes, den kanadensiska dissidenten som nu jobbar ihop med Amy Meck på något som heter Rare Foundation. Han intervjuade mig förra helgen och jag såg att den hade kommit ut nu, och den får ni också gärna sprida. För det är bra att vi kommer ut på engelska. Jag twittrade den till Donald Trump innan.
Det hade varit häftigt om han svarade.
Det hoppas jag ju inte riktigt på. Jag menar, han får väl 1 miljon tweets om dagen.
Säkert. Vi har en liten punkt här som du kallar lika barn leka bäst. Vad menar du?
Jo, jag menar ju det, att svenskar trivs bäst ihop med andra svenskar. Marokkaner trivs bäst ihop med andra marokkaner. Japaner trivs bäst ihop med andra japaner. Därför att vi känner igen oss i varandra. Vi har samma kultur. Vi har samma sätt med några små ändringar liksom, att uppföra oss. Och Fnordspotting har då skrivit en artikel som heter om kaféer och deras hycklande gäster. Och det är tydligen så att Tim Pool skrev om ett kafé som då ska vara bara för vita. Och Fnordspotting skrev, jag vet inte om det var sant eller om han bara trollade. Men effekterna, väldigt många på vår sida satte sig då emot det här. Och det är ju precis som vänstern och svarta ska ha sina egna och så. Men som Fnordspotting konstaterar, vi trivs bäst med våra egna. Och han gör ju den helt riktiga noteringen att svenskar är ju ganska tystlåtna och introverta. Det gäller inte alla. Men rent generellt. Så att när vi sitter på kaféer, då är det ofta lite sorl och lite trevlig stämning. Så där tycker vi trevlig stämning. Sen om det då kommer in araber till exempel, som är väldigt högljudda och extroverta, då känner vi oss, det känns obehagligt. De kanske inte är aggressiva, de kanske bara låter aggressiva. Och då vill inte vi gå på det stället längre. Så till sist har vi inga egna ställen. Och han noterar ju också vad som händer om vi åker utomlands. Så kan du dra det, Maria?
Ja, nej, alltså det är ju det att vi behöver inte åka längre än till Medelhavet. Så märker vi att i Grekland eller Italien eller Spanien så är folk väldigt sådär yviga. De pratar mycket högre och de gestikulerar och diskuterar. De är inte så konflikträdda som vi svenskar är. Och då blir det ju ofta det att svenskan sitter tyst och är väldigt bra. Oj, jösses, vilken eldfängd diskussion här. Men det stör ju inte på samma sätt. Nej. Alltså det kan ju vara att spanjoren tycker att det var ju hemskt vilken blyg och tradig människa det var. Men det är ju ingenting som stör, utan vi bara försvinner in i panelen så att säga. Va?
Ja. Så och det är ju den jättestora skillnaden mellan den introverta och den extroverta kulturen. Och jag menar, jag som är en rätt högljudd person får ju ofta höra det av andra svenskar att jag ska dämpa mig. Vilket jag blir ytterst förnärmad över. Men,
ja, det
gör jag inte. Men däremot så trivs jag ju ändå bäst med svenskar.
Men nu måste jag komma med en liten sån här ändå djävulens advokatgrej. Nämligen att det här har ju inte enbart, eller ens, alltså det har ju inte med hudfärg att göra så tillvida att om du tar en, om jag adopterar ett svart barn som växer upp i Sverige, alltså hos mig och min etniskt svenska man, så är ju chansen mycket, mycket stor att det här svarta barnet kommer att bli, agera och vara som en svensk när det sätter sig på en, som en etnisk svensk när det sitter på ett café, eller hur?
Det skulle jag tro, att det är en typisk kulturell sak.
Ja, och då blir det ju extra fånigt det här med att dela in kaféer eller andra inrättningar efter hudfärg. Alltså det kan finnas andra sammanhang när det, alltså om vi till exempel pratar om reklam där man riktar sig till en svensk publik och då har bara med svarta personer. Det blir ju jäkligt töntigt därför att etniska svenskar ser inte ut så därför är det relevant i det sammanhanget. Men liksom att bara gå på, nej, i det här kaféet så delar vi in folk efter hudfärg. Alltså där fångar du ju inte upp. Är du med om du vill ha den här störningsfaktorn? Liksom?
Absolut är det ju så. Men alltså, det är väl ändå så att tanken är att rent generellt, och eftersom det nu är så att svarta under många år har krävt att ha egna utrymmen dit vita inte har tillträde, så är det ju inte förvånande att vita nu säger att nu gör vi likadant.
Nej, men frågan är, Ingrid, är det rätt medicin? Där kan jag faktiskt förstå det argumentet. Är det rätt med, liksom, medicin att anamma deras fåniga metoder som vi ju tycker är fel.
Om alternativet är att vi inte har några utrymmen kvar därför att vi inte vill gå på deras kaféer och inte vistas på badstränder där de skriker, gapar, skräpar ner och vad det är, så tror jag nog att det är till sist det enda vi har kvar.
Jo, men alltså tänk dig att du skulle gå och fika med vår vän Mona Walter. Och så blir du insläppt men inte hon, eller tvärtom. Hur skulle du känna då?
Nej, men det skulle ju vara gräsligt, men alltså för att någon börjar och säger att nu vill vi ha ett tyst och lugnt café, för vita människor.
Ja.
Det betyder inte att andra kaféer kommer att bli så.
Jag är bara inte säker på att det är rätt medicin. Och alltså det är ungefär som att nu har det blivit inne och bajsar på golvet. Så då ska vi också börja göra det. Alltså,
nej, det... men jag menar inte att detta är någonting, något positivt. Jag konstaterar att det är en naturlig följd av att vita har puffats ut från alla sammanhang och att vi hela tiden förväntas och anpassa oss efter folk som är bråkiga, högljudda, aggressiva. Då är det inte konstigt att vita människor...
Nej, det är inte konstigt, men däremot är jag inte så säker på att det är en bra metod. Men nu vill du tipsa om en tv-serie som heter Weissensee som finns på SVT Play. Som har med svensk kultur att göra. Hur då? För det är en tysk serie, va?
Ja, det är en tysk serie. Ja. Och den utspelar sig i DDR på 1980-talet. Och det finns 4 säsonger och jag är på säsong 3 nu. Och nu har precis muren fallit. Och det som gör att jag tycker att ni ska se den allihop, det är att det är så mycket som påminner om Sverige. Vi har visserligen inte något officiellt Stasi som värvar informella medarbetare, men vi har ett system som påminner mycket om det, i det att man uppmanar människor att anonymt anmäla exempelvis poddar som inte uttrycker sig politiskt korrekt, och att man förstör, att man ringer till folks jobb, till deras arbetsgivare, att man försöker på alla sätt och vis tysta de som inte stöttar regimen. Det är en väldigt bra påminnelse, och jag tror att framför allt borde ni se till att era unga familjemedlemmar ser det här, för jag tror att de vet väldigt lite om Östtyskland, DDR.
Och kommunismen överhuvudtaget. Jag slogs av den tanken när du pitchade det här liksom med Weissensee, att vi måste prata om den och att vi skulle ha med det och rekommendera den och så. Att det här, jag tror att svenskarnas, det här angiveritendensen som svenskarna har, det bottnar i svenskarnas paniska rädsla för konflikt. Istället för att säga och konfrontera folk direkt, om jag tycker att du säger någonting dumt, istället för att fråga dig: Ingrid, vad fan menar du med det? Varför säger du så? Så anmäler jag dig till YouTube. Ja. Eller vad det nu kan vara då. Eller anmäler dig till, ringer din arbetsgivare. Eller vad det nu kan vara. Och jag kommer att tänka på det här med anonyma lappar, ni vet. Det är väldigt populärt i Sverige. Inte minst i tvättstugor. Istället för att bara ringa på hos den grannen som man då tycker har gjort någonting konstigt och säga: du, snälla, kan inte du liksom plocka bort luddet i torktumlarna när du har varit där nere? Det blir så störigt. Och vad det nu kan vara. Det går ju att lösa hur enkelt som helst i 9 fall av 10. Ju. Istället så skriver man en arg lapp. Anonymt då, va? Och det svenskar är väldigt förtjusta i sådär antyda saker. Det borde du fatta. De säger inte rakt ut vad grejen är, utan de sitter och mumlar en massa sådär halvkvädna budskap, och så ska du själv räkna ut vad det är du har gjort fel. Eller...
jag tror att du har en poäng där, men jag skulle säga att när det gäller det här med, du vet, anmäla folk till YouTube eller arbetsgivare och så är det inte framförallt det, utan det är att de vet att de inte själva har några argument, så de vill inte ta diskussionen, utan de vill istället sätta sig på höga hästar och försöka tysta oss och andra på andra sätt än att själva behöva argumentera för sin sak, för de kan inte.
Nej, de har kassa argument eller inga argument, och de är inte vana vid att behöva argumentera heller med i sak, ju. Utan alla är bara livrädda för dem. Så att... ha, och nu då?
Ja, och då tyckte ju du att vi helt liksom logiskt kom in på nästa ämne, det vill säga trippelfiasko för plastpåseskatten. För att vi ser att svenskar har så förtvivlat svårt för att höja sin röst när det gäller de stora och viktiga frågorna. Men i plastpåseskattsdebatten, där går folk bananas.
Där har vi läser då en artikel på någonting som heter F+. Jag vet inte vad det är för någonting, men det är i alla fall en experter som sågar plastpåseskatten, och bland annat då VD:n för livsmedelshandlarna, Per Bygdesson, som menar på att det träffar helt fel. Och det är en symbolfråga som liksom, ja, är helt menlös, och det är massa experter som säger liksom att nej, det här är, för att grejen var ju, vi vet ju alla att syftet med den här plastpåseskatten hade ju ingenting med miljön att göra, utan det var ju att dra in skattepengar, men det har alltså blivit helt misslyckat För att det har då resulterat i att folk istället har tygkassar eller man köper papperspåsar framförallt som är mer miljöovänliga många gånger än plastpåsar. Och som jag sa redan när de införde detta, vad ska man stoppa soporna i? Jo, då köper folk sådana här plastpåsar på rulle och de är tydligen mer miljöovänliga än de vanliga plastpåsarna.
Och då har de till och med sig till affären och stoppar varorna i. Och det här med trippelfiasko, det är att miljöpåverkan har ökat, skatteintäkterna har uteblivit och nu råder det dessutom brist på påsar. 4 månader efter plastpåseskatten konstaterar flera experter att den är ett praktfiasko. Och nu gläder ju vi oss åt det därför att det blir så uppenbart att det de hoppades få in som de ljög om att det inte var, nämligen pengar, skattepengar. Mm. Alltså 2 miljarder skulle de dra in första året och de har dragit in 20 miljoner.
Mm,
rätt långt från målet.
Det är det. Och då är min tes att det här är, som du sa, det här är svenskarnas sätt att sätta ner foten. Det här är en trygg fråga att liksom protestera i. Det kan alla sluta upp bakom att det här är trams och dumheter. Ja, och jag vet inte om man ska tycka att det är lite sorgligt eller man ska glädja sig åt att svenskarna åtminstone gör uppror i det lilla. Men,
ja, precis. Jo, det får man väl ändå göra även om man skulle önska att de vågade göra uppror i det stora och viktiga och centrala. Nu ska vi konstatera att koranbränningar verkar ha blivit en folksport i Sverige. Mm. Sedan Rasmus Paludan var här, ja han har inte själv varit här men hans stramkurskompisar, så har vi sett ett antal sådana här bränningar och det är framförallt Samnytt som får in de här videorna. Hur folk tänder på en koran på sin grill där hemma och lägger upp en film på det. Och det är också en lite sådär protest i det tysta. Fast faktiskt det är en väldigt viktig fråga. Så att jag vill nog säga det att jag skulle inte ha något emot att se fler filmer på grillade koraner.
Och även med bacon i många fall har jag förstått som ackompanjemang för att då göra ont värre. Men en grej som inte är så kul, det är ju då att Rasmus nu har hamnat på Al-Qaidas dödslista. Ja. Där bland annat Kurt Westergaard, den danske Mohammed-tecknaren, och vår egen Lars Vilks har stått i, ja vad ska vi säga, 15 års tid i alla fall va? Mm.
Gert Wilders
givetvis och alla de tre lever ju med extremt mycket livvaktsskydd och så vidare och det gör ju även Rasmus förvisso. Mm. Mm. Så att men det är ändå visst fasen är det obehagligt alltså det är ju.
Ja, med tanke på att vår kollega Lars Hedegaard, danskens, som vi gjorde Dispatch International med, han blev ju skjuten. Han blev inte skjuten, men någon försökte ju skjuta honom och sköt in i dörrkarmen. Och sedan brottade 70-årige Lars ner den här araben som sen flydde och visade ju sig sen att han flydde till Islamiska staten och säkert var utsänd av dem när han försökte skjuta ihjäl Lars.
Mm. Ja, Lars hade också, det var en kula som ven precis förbi hans tidning och sen så lyckades han ju i sin brottningsmatch, alltså pistolen klickade ju sen därefter en gång och därefter så brottade Lars ner den här unga killen. Också en extremt obehaglig händelse som nog har vi konstaterat i efterhand var det som sänkte Dispatch International. Vi fick aldrig upp liksom ångan riktigt efter det. Lite svårt att känna entusiast när chefen nästan sån här har blivit mördad. Så att,
ja, och ingen av oss visste vem de skulle komma efter sen. Nej. Hade det bara med Lars att göra? Hade det med hans tidigare engagemang att göra? Eller var det just vi som jobbade på Dispatch? Det var hemskt obehagligt. Det var en mycket, mycket obehaglig tid.
Ja, det var det.
Men du, nu ska vi då, vi och Lars och Rasmus och Gert Wilders, vi säger ju samma sak allihop, nämligen att det går inte att skilja mellan islam och islamism mer än i så motto att du kan vara muslim utan att vara islamist, men det finns ingen islamism utan islam.
Nej, och islam i sig gör ingen skillnad på någon, alltså politisk islam och islam liksom. Alltså, det finns bara en islam och det säger ju islam, alltså vad heter det, mullor och imamer själva. Mm. Naturligtvis finns det bara en lärare, sen är det ju åtlydnaden av olika grader, men det som står, det står, och du har att du ska följa dig som gudmuslim egentligen.
Och en som förklarar detta väldigt bra är Gad Saad, en jude som växte upp i Libanon och nu bor i USA, eller är det Kanada?
Kanada är det väl, va?
Ja, det är det nog.
Och, du har ju varit gäst i hans program, ju.
Ja, det har jag minsann. Ja. Jag intervjuade honom, jag visste inte alls vem han var när han ville intervjua mig, men nu har jag förstått att han är stor. Och vi hittade ett litet klipp där han var gäst hos Dave Rubin och förklarar väldigt, väldigt bra varför man inte kan skilja mellan islam och islamism.
I think it is a misnomer to constantly come up with qualifiers before the word Islam. And let me explain why that is. There is no Islam, there is no Islamism. Islamism is part of Islam. Islam is a set of codified ideas that has a spiritual element and it has a political element. That political element is Islamism. The manner in which now people are talking about Islamism is it's something that is outside of Islam. And I understand the reason why people want to do this is because they feel as though it's too gauche to frontally attack a religion. So if you attack something that has magically ISM at the end of it, Islamism, that's okay. If you attack Islam, that's not okay. Mm-hmm. But the reality is, if we're truly going to have a serious and honest conversation about this topic, we have to recognize that it's not radical Islam, it's not Islamism, it's not militant, violent extremism. And every other permutation of a euphemism that you come up with, it's Islam. Now, most people choose to practice a cafeteria version of Islam. They pick the parts that they like, mm-hmm. and they ignore the endless parts that they don't like, and that becomes their personal relationship with Islam.
Yeah.
That doesn't mean...
But most people do that with most religions, right?
Most people do that with most religions, but we don't, you and I and everybody else don't stay up worrying about Seventh-day Adventists. So, right. To the extent that Islam is now on the radar, and we have to talk about it honestly, we have to stop trying to give a free pass to Islam, but the real problem is something else, some variant of it.
Okay? Yeah.
Islam is codified in the Quran, it's codified in the Hadith, it's codified in the Sirah, the biography of Muhammad. That's it. Now, is there a way that I could read those texts and come up with a message of brotherly love and love for Jews? No. That's not Islamism, that's not radical Islam, that's Islam.
Det var ungefär det Lars sa till oss redan från början när vi lärde känna honom, och vi tyckte väl då i det läget att är han inte lite väl tuff att, för han sa direkt, använd inte ordet islamist eller islamism, det existerar inte.
Nej.
Det finns bara islam.
Ja.
Och det är, vad säger Gad här? Han säger ungefär det var i ett nötskal.
Ja, precis. Han säger det klart att det finns muslimer som har det som någon slags kafeterireligion. Man plockar åt sig det man gillar och struntar i det man ogillar. Men det är ju en fara när man börjar kalla någonting för islamism. Så att det är det som är hemskt. Men islam är fint. Men islamism är ju islam. Fast de har gått på en annan kafeteria och plockat åt sig de räligaste böckerna.
Ja, som ju tyvärr, som vi har konstaterat tidigare, är de bakelserna som gäller ofta. De har ju tyvärr skrifterna på sin sida, de här otäckaste människorna. Tyvärr. Det är väldigt svårt för reformärta krafter att agera. Med tanke på, inte så länge man inte upphäver det här med abrogeringsprincipen och att Koranen är oskriven. Så länge man inte kan diskutera vilka suror som ska gälla över vilka och så, då blir det väldigt svårt.
Ja. Sen vill jag bara tipsa om en artikel i Expressen idag om klankulturen i Södertälje. Och de säger ju det, att det här är det absolut mest inflytelserika klanen som opererar i Sverige, och då ska vi komma ihåg att de är då inte muslimer utan de är kristna syrianer. Och de är också de som har funnits här längst. Det kom ju massor med folk redan på 60-talet och sen har det bara fortsatt, och där har de verkligen, de är kanske lite mer välansade kan man säga. De vet att föra sig bättre i svenska sammanhang, så att de har ju då alltså inte bara den kriminella delen, utan de är ju, de har, de finns i företag, de finns i politiska partier, och ofta går liksom samma klan in i olika partier för att alltid se till att de får så mycket makt som möjligt. Mm. Och det är ett jätteproblem.
Ja, ja, precis. Så att det handlar där med klaner, handlar inte bara om islam, och det, men det har vi också konstaterat att det går lite in i varandra. Det är väl det att islam lämpar sig för att förstärka den aspekten som är kulturell, som vad som är var där. Men just precis som du säger, de här klanerna i Södertälje är ju då assyrier och syrianer och kristna. Och jag kommer att tänka på det, att bara säga det helt kort, att i Malmö hade vi ju jugoslaver som styrde, och även i någon mån albaner som styrde narkotikahandeln, fram tills dess att araber och somalier tog över för, ska vi säga, 10-15 år sedan, 10-15, 20 år sedan någonting började det skiftet. Så visst, absolut, klanverksamhet är inte helt bara avhängigt av islam, inte alls.
Men man kan fråga sig, varför är det just assyrier och syrianer som, det finns ju inga andra kristna samhällen, nästan inte, där man sysslar med sån här klankriminalitet. Men jag skulle säga att det i mångt och mycket beror på att de har bott tillsammans med muslimerna under århundraden, och möjligtvis har de varit tvungna att ha sina egna klaner för att överleva i ett muslimskt samhälle. Mm. Och sen har det liksom bara följt med hit, därför att det är så de opererar numera.
Ja, Mellanöstern är ju utpräglat klansamhälle överlag, och vad som är hönan och ägget där, det tror jag inte vi kan reda ut här idag, men det är ju så det ser ut. Och hur som helst, om du importerar Mellanöstern till Sverige så får du Mellanöstern, så enkelt är det ju.
Ja. Och sen vill jag bara mycket kort också nämna att jag är väldigt upprörd på Sveriges kristna råd, och Lars Enarsson har gjort videor om Sveriges kristna råd som han inte heller har någonting till övers för. Och nu har då generalsekreteraren där, Karin Wiborn, sagt att yttrandefriheten ska inte kränka andra människor, så på något sätt måste den respekten, alltså respekten för religioner, stå över yttrandefriheten. Det här är ju ett rent katastrofalt uttalande. Om man inte förstår att yttrandefrihetens själva kärna är att säga sådant som upprör andra människor och kränker dem.
Ja, det är helt häpnadsväckande, och jag sa ju det i vår intervju med Exakt 24, just det här att hur skulle det se ut om vi hade ett samhälle där kriteriet för om du får lov att säga någonting eller ej är om någon möjligtvis kan känna sig kränkt. Förstår ni vad som händer då? Man kommer inte kunna öppna munnen. Om jag säger liksom till dig, Ingrid, vill du äta en pizza, så då känner du dig kränkt, för då får du det till att jag antyder att du är tjock kanske och älskar pizza eller något. Alltså, du kan ju alltid tolka saker utifrån dina egna föreställningar och dina egna nojor och din egen ingång. Ja, det blir ju livsfarligt. Du kommer inte kunna säga någonting till slut ju.
Och att hon inte begriper det, och att Sveriges kristna råd har skrivit under på detta, är en ren katastrof. Du, vi har rätt mycket, så att vi kan väl bara nämna att vi tycker att ni ska läsa ledarsidorna. För att ni vet ju Trump och alla hans häftiga fredsavtal, som dock inte kommer att ge honom Nobels fredspris. Det kan vi vara ganska säkra på, trots att han är ju i särklass den mest lämpade för priset 2020. Men eftersom detta nu, fredsavtalen mellan arabländerna och Israel, och det kommer till fler och fler hela tiden, betyder ju att de nu går samman mot den gemensamma fienden Iran, och att de har tröttnat på palestinierna. Men var står Sverige i dessa frågor? Jo, vi är jättekompisar med Iran. Vi tar på oss hucklen när vi åker dit ner. Och vi säljer en massa saker till dem. Och vi har palestinierna som främsta mål för våra
omsorger.
Ja, och vårt utlandsbistånd och allt vad det är. Så att Sverige har hamnat i en rävsax här nu på grund av att Trump är så framgångsrik i sina fredsavtal.
Ja, och för den som liksom hade några tvivel kring den, hur landet ligger och vad det gäller det här, så kunde man läsa häromdagen en helt fantastisk tweet från TT, där jag själv har jobbat i ett antal år. Som lyder enligt följande: svikna igen. Känslan är välbekant hos palestinier sedan arabländer skaffat sig viktigare prioriteringar. Förenade Arabemiratens och Bahrains fredsavtal med Israel river sönder årtionden av arabisk solidaritet för att enas kring en gemensam fiende. Detta, jag tog genast en skärmdump på den här tweeten, för jag tänkte att den här kommer de tvingas ta bort. Ja? Det här är så vansinnigt så det liknar ingenting. Men nej, det har de inte gjort. Och
är ju därför att det är ju ingressen på artikeln. Så det här har de ju fått ändra i artikeln och skicka ut till alla tidningar.
Ja, men det gör TT hela tiden. Ingrid. Ja, okay. Man skickar ut rättelser för jämnt. Mm. Det händer flera gånger om dagen att TT rättar grejer. Så det är inget, det hade inte varit något märkvärdigt med det. Och de fick ju väldigt mycket kritik på Twitter, men jag tycker det är helt häpnadsväckande, alltså, när ni ska då notera att TT är inte någon opinionsbildande verksamhet eller politisk verksamhet, utan ska föreställa en neutral nyhetsbyrå. Mm. Och de skriver så här: det är ett historiskt fredsavtal och de går in med ingången att det är ett svek, och den här artikeln är så taffligt skriven. Som liksom bevis för sina teser anför de bland annat någon universitetsstudentska som får uttala sig.
Ja. Och, ja, det är helt fantastiskt. Och jag ska också nämna det att Trump la ju fram ett fantastiskt fredsavtal mellan Israel och palestinierna för ett år sedan ungefär, som det blev väldigt tyst om. Men nu sätter han alltså press på palestinierna i och med att deras gamla arabkompisar lämnar dem och gör fredsavtal med Israel. Och palestinierna har så 3 år på sig att gå med på det här fredsavtalet, som skulle leda till en fantastisk upprustning av de palestinska områden och arbeten och fred och ro och allt som de inte vill ha, och det är därför de säger nej. Men det här kommer att sätta stor press på dem. Så stackars Sverige får inte någonting att göra med detta.
Nej, det har ju Johan Westerholm också konstaterat, om ni läser på ledarsidorna, att Sverige har ju varit helt avstängt från allt arbete i regionen under en längre tid, alltså sen Margot Wallström minst, och framförallt israelerna, men jag tror även araberna i någon utsträckning är inte så intresserade av att ha Sveriges hjälp, därför att den har varit så tafflig och knäpp och dålig. Så att,
Ja, nu ska vi pigga upp oss med lite EU, för att häromdagen så beslöt denna hemska församling att det här bidragspaketet, där bland annat Sverige då lånar upp och ger bort en massa pengar till sydeuropeiska länder, och under täckmanteln att det ska vara corona. Det är inte alls det handlar om. Det handlar om att se till att euron inte kraschar. Då har Sverigedemokraternas Peter Nalle Lundgren, han höll ett rivigt litet tal, och tyvärr så är det så att vi har det här från en engelsk tidning, så visserligen pratar han svenska, men det är en simultan tolkning på engelska som ligger över.
Tack för.
Thank you very much. We've now heard the address from the president of the commission. For me, it was very similar to a very extreme left representative, where there's very clear a manifestation that our views are the ones that are the right ones. If you dare have other views, then you're going to be stamped, pigeonholed as extreme. So I wonder, as a Swedish citizen standing here before you today, why should we join in and pay for all of this? Why should Sweden borrow money and lend money to other EU countries without getting anything in return? Well, it's a version of the truth, because we certainly get the debts that we will have to pass on to our children and our grandchildren for many a long year. We have big problems in Sweden with bomb attacks and shootings, as in other countries, in Germany, for example. I think we all remember Chancellor Merkel's speech, Wir schaffen das. No, we can't cope. You have just as many problems as Sweden does. And the longer you insist on this, the United States of Europe, there'll be more and more referendums going against being members of this club.
Ja, han är ju lite upprörd där och kan avsluta det hela med att så länge ni, Ursula von der Leyen, den nya kommissionsordföranden då, så länge ni envisas med att försöka förvandla det här till Europas förenta stater, så kommer det att bli fler folkomröstningar om att lämna EU. Mm. Och det tolkar åtminstone jag som att Sverigedemokraterna börjar närma sig att vara för svexit igen och kanske till och med föreslå en folkomröstning.
Låt oss hoppas det. Det är skönt att se också att Nalle har repat mod efter TAFS-skandalen som han var inblandad i härom året. Och det är ju till och med så att Ingrid och jag har ett litet smeknamn även på honom, nämligen TAFS-Nalle. Och det, ja, det var ju en sorglig historia. Det där. Och han är tydligen, vad jag kan begripa, jag googlade lite hit och dit, han är tydligen ganska bra när han håller sina anföranden i parlamentet. Mm. Så det är ju kul alltså. Och här, nu är simultantolkens röst över som sagt, men han uttrycker sig uppenbarligen ganska värst alltså, så att det är ju bra.
Ja. Och en annan som uttrycker sig värst är Peter Kofod från Dansk Folkeparti, och det ska vi också lyssna på.
Så ger jag ordet till Peter Kofod. Ett minut.
Kommissionsformand von der Leyen, i din tale där sade du att migration var en berigelse för Europa. Du tar fel. Invandring från Afrika och Mellanöstern har inte varit någon berigelse för Europa. Inte i mitt hemland Danmark. Ikke noget andet sted. Til gengæld har det medført stigende kriminalitet og høje udgifter. Jeg synes, at den her kommission og tidligere kommissioner svigter sit ansvar for det europæiske kontinent. Men du har ret i en ting. Og det er, at der findes et dem og et os. Og der findes i særdeleshed et dem og et os i det her hus. Der findes en EU-elite, som i årevis har forsømt at gøre vores ydre grænser sikre, som har brugt energien på at bekæmpe vores nationale grænsekontrol i stedet for. Og så findes der et os, som uanset prisen vil forsvare vores lande, vores kontinent og overgive det i en bedre stand til fremtiden, end da vi selv modtog det af forrige generationer.
Ja, han pratede jo om samma sak, fast han tar en lite annan vinkel på det, nämligen att EU-eliten bryr sig inte ett dugg om nationerna och yttre gränserna, utan Nej. Håller på att liksom bara ge bort vår kontinent Europa till folk från Afrika och Mellanöstern.
Han säger att de har försummat att hålla den yttre gränsen och att det är en elit med egna prioriteringar, vilket är bra. Det är bara ordet globalist vi saknar, men det kan han väl inte säga i parlamentet antar jag. Men jättebra av både Kofod och Nalle tycker jag, och det bråkas för lite i det där förbaskade parlamentet.
Ja, eller så är det så att det bråkas väldigt mycket, men att svenska medier aldrig tar upp det.
Så kan det ju såklart också vara, men jag tycker att sen Farage försvann så har det varit lite för lite hellraising i parlamentet.
Vi kan väl uppmana Nalle att axla Nigel Farage mantel.
Ja, absolut. Men börja jobba för Svexit, Nalle, så kommer vi att stötta dig. Du gumman, nu är det dags för vår favorit.
Ja, Morgan Johansson.
Jag var tvungen att säga, jag ska bara bryta in och säga det. Jag var tvungen att säga till dig när vi spånade kring det här ämnet. Liksom, vi måste vara försiktiga nu så det inte tippar över i mobbing. Ja. Jag vill säga det till dig också, Morgan. Att det är inte så att vi hatar dig som person eller så. Och du får inte känna liksom att du blir ledsen och sådär när Ingrid och raljerar. Utan det är alltså din gärning som minister som vi har feta problem med.
Ja, därför att du inte bryr dig ett enda dugg om Sverige och det svenska folket. Och att du ljuger ständigt för svenska folket. Vi har, ska komma lite senare till ja, exempel på han, hur han uttalar sig tvärsäkert om saker som sen visar sig vara bara rena lögnerna.
Varmluft brukar man ja, säga.
Och nu senare så är det ju den här, han hade ju presskonferens nu för några dagar sen om migrationskommitténs förslag. Och det bizarra är ju att det är bara Socialdemokraterna som står bakom alla förslagen i migrationskommitténs utredning. Mm. Där finns något på 20 förslag i det där.
26.
Ja. 26, ja. Mm. Och sossarna har väl sagt att de vill skicka ut hela alla de här 26 punkterna på remiss. Men Miljöpartiet ställer sig bakom bara tre. Bakom tre.
Ja. Ja. Ja, det
och det är väl sådana som egentligen gör att fler skulle få stanna. Jag vet
ja.
Inte.
Ja, gissningsvis. Ja.
Och till och med Aftonbladet skriver på ledarsidan att Morgan Johansson får börja om från början. Så han verkar inte vara så där våldsamt populär. Inte ens i de egna kretsarna, inte på Aftonbladet i alla fall.
Och det av den här Ingvar Persson som ju är en politruk av rang annars. Ja. Alltså.
Ja.
Rubriken Morgan Johansson får börja om från början. Migrationskommittén ger svar på fel frågor. Mm, så kan man väl uttrycka det.
Mm.
Men det roliga med Morgan Johansson är ju att han framhärdar alltid även när han märker att han har fel.
Ja, ja. Ja. Nu fick han, så sent som idag så fick han kritik av en chefsåklagare som säger att regeringen underlättar för de kriminella att begå ekonomisk brottslighet.
Mm.
Och han har då flera liksom, exempel på det här. Därför att de hela tiden förenklar företagande i Sverige. Och det kan ju låta som någonting positivt. Men det finns en anledning till att vi var, tidigare var ett icke-korrumperat land. Att det var krångligt. Och att man skulle bevisa att man skötte sig och allt det där. Men så ska det liksom, nu ska det bli lätt att starta företag. Och då kommer ekobrottslingarna som ett brev på posten. Mm. Och Morgan Johansson har då i en skriftlig kommentar till SVT svarat på kritiken. Och han säger att revisionsplikten för små företag avskaffades av alliansregeringen, såklart. Och att den nuvarande regeringen är motståndare till att minska den ytterligare.
Han har vevat mycket om det också med arbetskraftsinvandringen. Att det bara är den borgerliga förra regeringens ansvar då. Det var de som, och det finns ju en poäng i det, att ja visst, absolut, de var naiva som det heter och tyckte att ja, vi kommer komma hit massa ingenjörer och sånt. Istället så öppnade det för världens trafficking-verksamhet av alla möjliga människor som
och fusk.
Faktiskt utnyttjas alltså av bedragare och människosmugglare och vad ni vill. Men en skitrolig grej med Morgan Johansson som har hänt senaste veckan, det kommer nya grejer hela tiden, det är att han förnekar att det sker ett folkutbyte. Och det är så roligt också när de här påstått liksom progressiva krafterna, vänsterkrafterna, de opererar likadant i USA och säkert i resten av världen också. Amazing Polly har varit på det mycket, hur de använder ord för att få oss att framstå som knäppa.
Yeah.
Alltså att om vi till exempel pratar då om pedofilhärvorna inom eliterna och sådär, så använder de ord som är, ja, de här Trump-anhängarna, de tror ju att det är pedofiler som är kannibaler och vad det nu är det. Och när de pratar om adrenochrome, som är den här substansen som man utvinner ur tallkottkörteln och så vidare. Och när Morgan Johansson tar det här ordet folkutbyte i sin mun, så vill han också försöka få det att framstå som att det är en knäpp tes.
Ja. Han säger då så här att begreppet folkutbyte bygger på en föreställning om att när andelen invandrare ökar i Sverige så minskar andelen svenskar. Ja. Och att svenskarna till slut blir en minoritet i Sverige. En föreställning som Johansson alltså tillbakavisar. Alltså det här är ju, jag menar, fram till 60-talet någon gång så hade vi aldrig haft mer än 1% utrikesfödda i Sverige. Nu har över 30% något slags utländsk bakgrund. Och med det menas att de har någon förälder som är född. Ja, och det är ju saken med den är ju det är ju inte det att vi förnekar dem rätten att liksom bete sig som svenskar och till sist kunna bli svenskar. Utan de gör ju inte det. Vi ser ju att andra och tredje generationens invandrare är mer kriminella och mer muslimska och så. Så att de, det blir ju inte bättre. Men jag tror att han räknar så här. Svenskar är svenska medborgare. Och eftersom de delar ut så många svenska medborgarskap så kommer svenskarna i hans värld inte att bli en minoritet.
För andelen svenska medborgare kommer ju vara konstant.
Nej, men han menar alltså när de har blivit svenska medborgare så är de svenskar.
Ja, ja, det är det jag menar. Så andelen svenska medborgare i Sverige kommer att vara konstant. Ja. För det kommer att bli fler. Alltså, och det är så fantastiskt därför att det räcker ju att man tittar på, det här har ju varit, det här är kunskap som finns sedan 20 år tillbaks minst, att om vi tittar på, alltså om du, nu har vi importerat nästan 2 miljoner människor sedan år 2000. Bara där, hur, nu har inte jag den siffran i huvudet, hur, i vilken, hur många nya etniska svenskar som har tillkommit sedan år 2000. Men jag kan inte tänka mig att det är några 2 miljoner i alla fall. Så bara
nej, men det är ju tvärtom så att antalet etniska svenskar minskar på grund av att vi får för få barn.
Det är det jag ska, det är det jag ska komma till. Ja. Det är det jag ska komma till. Nativiteten bland utrikesfödda är extremt mycket högre. Alltså nativiteten bland, nu är väl det bland somalier i Somalia tror jag, men där är det väl 7-8 barn per kvinna tror jag, någonting sånt. Och i Sverige är det 1,1 eller någonting i den stilen. Och ligger man under 2,1 eller 2,4, 2,1, så innebär det att då kommer befolkningen att minska, den gruppen kommer att minska. Då måste varje kvinna måste få minst 2,1 barn rent statistiskt för att befolkningen ska hållas på en konstant nivå. Liksom.
Ja, och vi säger att den hålls på denna konstanta nivå så spelar ju det ingen roll, för vår andel av Sveriges totala befolkning kommer ändå att minska eftersom det hela tiden kommer in nya och föds nya. Så att det, jag menar, det har ju gjort det massor med så högt ansedda institut som har räknat på detta.
Visst är det det. Och Ingrid, det är ju också så en icke försumbar faktor i detta är ju att fler och fler svenskar väljer att utvandra etniska svenskar. Så att där har vi liksom verkligen Bagdad Bob Morgan i hög form. Skulle jag säga, när han står och säger att folkutbyte, vad dumt. Det kunde man tro på 80-talet, Ingrid, när du träffade Sven-Olle Olsson i Sjöbo och var sådär, usch vilken obehaglig gubbe tyckte du som säger sådana konstiga saker. Mm. För då var det liksom ett annat läge.
Ja, vi kunde inte ens föreställa oss att Sverige skulle kunna se ut som det gör nu. Och bara för att dra lite snabbt om Morgans olika fadäser. År 2002 gick han ut och sa att om 10 år är Sverige narkotikafritt. Utan att skämmas så påstod han det. 2017 sa han vi är på väg att knäcka den organiserade brottsligheten. Den är värre än någonsin. Och jag vill dessutom säga att narkotikamissbruket och antalet liv narkotikaskördar är värre än någonsin. Och värre i Sverige än i många andra länder. Därför att vi har den här konstiga inställningen att man inte ska hjälpa folk utan de ska straffas. Mm. Och i januari 2019. Tvärtom, va? Ja, kanske det.
Ja, man ska inte straffa folk, man ska hjälpa dem. Är ju inställningen. Ja.
Ja. Nej, vi straffar ju folk. Det är ju straffbart att inneha narkotika.
Jaha, du menar så. Jag trodde du menade det här med liksom allmänna daltsamhället.
Nej, utan det här att det var så svårt att få till det här med sprutbyte. Det var ju bara Skåne som hade det och så. I januari 2019 sa Mogge, mer invandring ökar integrationen. Det har ju till och med Stefan Löfven begripit att det inte gör.
Det är glasklart.
Ja, det är glasklart.
Ja.
Jag ska till sist, vi ska se ett klipp först och sen ska jag berätta vad fåglarna säger om Morgan Johansson.
Då ska vi bara berätta att det klippet som kommer här nu, det är från Expressen där Mogge ryker ihop, skriver Expressen lite hårdraget, mot Ulf Kristersson om gängkriminaliteten.
Är åtgärderna tillräckligt kraftfulla idag, Ulf Kristersson?
Långt ifrån. Jag skulle säga att nyckelordet här är fortsätta. Du säger att regeringen vill fortsätta göra som vi hittills har gjort. Då kan jag berätta att då kommer det också gå som det hittills har gått. Så fortsätta är så här fel nyckelord i sammanhanget. Jag hade bjudit idag in Søren Pape Poulsen som var Danmarks justitieminister fram till rätt nyligen. Som låg bakom några av de här gängpaketen. De har gjort mönsterbrytande förändringar. De har inte fortsatt som förut. De har gjort sånt som kan vända på allvar. Och fått effekt. De har inte utrotat all brottslighet i Danmark. Långt ifrån. Men idag är alltså fler gängkriminella i Stockholms län än i hela Danmark.
Ja, jag ska säga, jag ser gärna på Danmark. Danmark är mitt andra hemland på många sätt faktiskt. Jag bor ju i Skåne som du vet. Och följer den danska debatten och också vad man har gjort i Danmark. Man ska också nyansera situationen i Danmark. Då ibland så har de hårdare lagstiftning. Ibland så är vi hårdare. Ta det här att vi använder livstidsstraffet mycket mer än vad man gör i Danmark. De har också möjlighet till halvtidsfrigivning, det har inte vi. Men jag ser gärna på Danmark och i den utredning som ser över straffrätten kring gängkriminaliteten. Då har vi satt till utredaren, se vad man gör i Danmark och om vi kan lära oss utav det. Men det som är, kanske är viktigt här, det är också att man ser till att man, enligt min uppfattning, att man fortsätter med de mycket stora satsningar som vi har gjort under de senaste åren. Vi utbildar ju nu 3 gånger så många poliser som vi gjorde för 5-6 år sedan. Vi har fler poliser än någonsin faktiskt i Sverige just nu. Vi rustar upp hela rättsväsendet. Och det är viktigt för att se till att man också med kraftfulla åtgärder kan gå in och verkligen ta de som begår de många brotten. Vi har skärpt straffen på ett sådant sätt så att vi nu har hårdare straff än någonsin.
Jag skulle nog säga att det lilla ni gör är rätt okej, ärligt talat. Jag är inte emot de sakerna. Ni lär ha gjort 2 saker i ert 34-punktsprogram. Vi är inte emot de sakerna, men det lilla ni gör det är långt ifrån tillräckligt för att nå detta. Och det bevisas ju också av att de saker som vi ville ha med, det var de med dansk förebild. Dubbla straffen för gängkriminella så att de låses in så länge att de inte kan rekrytera nya. Visitationszoner, anonyma vittnen. Ni har några så här förutsättningslösa utredningar som kanske på några år tittar på någonting. Men det är att skarpt gå in och säga nu ska vi krossa de här gängen och det kräver extraordinära insatser. Det har ni sagt nej till hela tiden. Det var därför vi och Kristdemokraterna och Liberalerna lämnade de samtalen. För ni ville inte göra det som krävdes.
Nej, det var faktiskt inte riktigt så. Vi satt i samtal och vi ville fortsätta de samtalen. Men ni lämnade utan att vilja slutföra dem. Vi satt i förhandlingar och vi var beredda att fortsätta förhandlingarna. Ni lyfte på för att ni ville nog inte vara med och göra
det. Nej, ni sa men det nej spelar till kanske våra förslag.
Det kanske spelar kanske mindre... nej, det är faktiskt inte. Vi var beredda att fortsätta förhandlingarna. Men det vill inte ni, för ni var nog inte inriktade på det.
Alltså, en mer arrogant politiker får man leta.
Åh, vad roligt. Alltså, Kristersson har ni ju rätt lång stubin, men det märks att han blir där irriterad. Alltså,
ja.
Ni lämnade ju samtalen när ni märkte att ni inte ville göra som vi ville. Det är ungefär det han säger.
Samtal. Och ja. Förhandlingar. Alltså man kan inte sitta och säga nej till allting och sen hävda. Vi vill fortsätta förhandla. Ja, nej, om ni har sagt nej till allting så vill ni ju inte förhandla. Men alltså, han räknar med att folk ska lita på honom. För han är ju så övertygande, tycker han själv. Och det är därför vi tog upp alla hans lögner, eller flera av dem. Det finns ju många, många fler. Men så skickade jag ut frågan till fåglarna i morse. Vad kan ni säga om Morgan? Och fick jag först veta att, ingenting. Är det sluta nu? Någonting? Vilken riktning går det? Hur går det för honom i partiet? Och då får jag veta för tredje gången eller någonting. Han groomas nu till partiledare. All extern och internationell kritik sopas undan. Och den gängse liksom, mantrat inom sosseriet är allt går nu så bra i kampen mot gängen.
Alltså jag tror att de skjuter av sig hela jäkla foten i sådana fall. För Morgan Johansson, en gång, jag vill inte gå vara typ eller sådär. Eller, det är inte min stil liksom att han är en fobik och nu tycker jag det, men det kvittar. Alltså grejen är att alltså, det är hans dryga attityd som gör i många fall Jag håller inte med om hans åsikter heller, men det hade varit lättare att tugga i sig. Man blir inte alls lika uppretad på Stefan Löfven till exempel, för han framstår som mer oförarglig och tafflig och lite bakom liksom. Men Morgan Johansson är så självsäker och dryg och alltså sådär dumdryg, och även i lägen som sagt där han måste vara medveten om att han har fel i sak. Men han bara kör på som...
Han är helt enkelt en väldigt slipad och skicklig lögnare, och journalisterna är alldeles för taffliga och underdåniga för att klä av honom, och det är det stora problemet. Mm. Och jag kan nog tänka mig att sossarna börjar tycka att Löfven är en black om foten i och med att han är så tafflig, och så tänker de att ja, men Mogge, han tvekar aldrig.
Han sätter ner foten och han går på. Jag svenskar sådär rent generellt, nu är ju sossarnas primära väljargrupp inte etniska svenskar längre, men etniska svenskar generellt gillar ju inte buffliga människor. Vi minns ju Torbjörn Fälldin och Olof Palme debatten där all sympati hamnade hos Fälldin för att han satt och ummade och hummade, och egentligen var ju Olof Palme den som, oavsett vad man tycker om hans åsikter, den som briljerade rent retoriskt.
Yeah.
Men då föll all svenskarnas sympati hos Fälldin, för de tyckte synd. Och jag tror att många gånger när Morgan Johansson går på så här hårt och drygt som han gör, så förlorar han själv på det.
Ja, det tror jag också. Men kom ihåg vad fåglarna har sagt innan, att de kommer att utnyttja hans kärlekshistoria med Annika Strandhäll. Det blir hemma hos reportage. Kärleken blommar i socialdemokratin.
Ja, men en intressant grej nu när jag gick igenom hans Twitterflöde inför det här programmet, det var ju då att jag upptäckte att så vitt jag kunde hitta så han bara retweetat sin vilt twittrande flickvän en gång på 2 månader.
Oj!
Håller han inte med Annika om hennes vilda liksom... Ja, hon har ju alla möjliga Twitterbråk med folk, Ivar Arpi, och hon tycker att han är nazist.
Om han nu satsar på att bli ny statsminister, så kanske han måste hålla lite distans till hennes ofta rätt galna twittrande.
Ja, alltså på Daniels bild här så ser ni ju ett par av hans tweets i bakgrunden, bland annat då att han attackerar Inger Støjberg, den danska före detta utlänningsministern som träffade Åkesson ju häromdagen, och hon säger då att ingen hemlighet att jag har mer gemensamt med Jimmie Åkesson än Morgan Johansson. Det har jag aldrig tvivlat på, men Inger Støjberg borde kanske begrunda att SD en gång bildades av samma sorts nazister som ockuperade Danmark. Varpå jag inte kunde låta bli att skriva det, samma sorts nazister, du menar att det finns olika sorters nazister alltså? Det svarade han inte på, va? Men sådär, det har de gemensamt, han och Annika, att de har nazist-Tourettes hela tiden. Mm.
Därför att det är ju det enda de har att komma med. De måste ju hålla nazistskräcken levande i Sverige, så att svenskarna inte börjar bry sig om det verkliga hotet, nämligen det från islam.
Ja, och då har vi också, ska jag bara säga nu här avslutningsvis, en jäkligt bra tweet ju av vår vän... Nej, han vill ju inte att vi kallar honom vår vän, men vår kollega Mats Skogkär, som jag la in bland våra Twitter-favoriter idag var det va? Anders Lindberg är också en sån här superpolitruk, och han skrev då på Twitter: jag tror Kristersson skulle ta in SD i regeringen, den som litar på Kristerssons ord efter hans löfte till Hedvig Frid, och om inte himlen faller ner uttalanden förra valet är naiv. Och så skriver Skogkär: nu dammar chefstrollet av Hedvig Frid, man förstår verkligen varför han inte vill tala om sossarnas politik. Och det här är liksom ett generellt syndrom bland sossar. De vill prata om allting utom sin egen politik, uppenbarligen.
Ja, och allra helst vill de prata om nazism.
Ja, och det kan alla tycka. Usch, vad hemskt.
Nu får vi ta och sy ihop den här säcken och tacka så hemskt mycket för er uppmärksamhet. Och om ni tyckte att det här var intressant, upplysande och lite underhållande, så får ni mera gärna stötta oss. Gå in på ingridomaria.se så hittar ni nummer till Swish, bankgiro, och där hittar ni också donorboxen där ni gärna får bli månadsgivare.
Ja, Och vi önskar en trevlig helg. Vi kommer att ses igen på måndag om inte himlen faller ner. Och det får vi ju verkligen inte hoppas att den gör. Ha en underbar helg alla. Vi hörs.
Gud välsigne er.